Podplay.
Socialdemokraterna håller kongress och väljer på torsdagen Magdalena Andersson till ny partiledare. Hon håller sitt installationstal på fredag. Sen ska hon jobba för att hålla ihop partiet, ta över som statsminister och vinna nästa val. Vilka utmaningar väntar henne? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Studio DN idag. Vi går pang på här och säger hej och välkommen till Eva Stenberg som är politisk kommentator på Dagens Nyheter.
Hej, tack för att jag fick komma.
Du befinner dig i Göteborg på Socialdemokraternas kongress i ett pressrum och då vill vi veta, hur är stämningen där?
Ja, det har väl varit ganska förväntansfullt och positivt. Jag tror att många ombud ser fram emot det här och faktiskt få en ny partiledare att gå till val med. Och det finns ju inget tillfälle då den partiledare man har framstår som så klok och duktig och bra som när han eller hon frivilligt har bestämt sig för att gå innan några har hunnit kräva hans eller hennes avgång.
Precis, så att idag då när jag säger det här så är det onsdag eftermiddag. Stefan Löfven har hållit sitt sista tal. Och nu blickar vi framåt och ska prata om Magdalena Andersson. Hur taggad tror du att hon är för det här uppdraget?
Jag tror att när hon väl har bestämt sig så är hon jättetaggad och har en plan för hur hon ska göra och för hur hennes ledarskap kommer att se ut. Och jag tror att det kommer att skilja sig en hel del från Stefan Löfvens.
En sak som har varit återkommande i rapporteringen om Stefan Löfvens eftermäle är ju att han har lyckats klara kris efter kris men inte har förnyat socialdemokratin. Och det pågår ju inom partiet då diskussioner i flera politiska sakfrågor om vägval framåt. Och det kommer väl att märkas också på kongressen. Eva, du som är där och kan de här frågorna, vad är viktigast att hålla koll på skulle du säga?
Ett område som jag tror är väldigt viktigt där kommer hända saker i klimatpolitiken. Den har ju inte Socialdemokraterna lyckats hitta någon egen profil eller formulera liksom de stora frågorna eller få något genomslag för egentligen. Även om det är fler och fler röster som höjs för det nu. Och det var även en del som Stefan Löfven nämnde nu på hans presskonferens som han förväntar sig av sin efterträdare att som skulle hända nu, att den frågan skulle bli ännu viktigare. Och man kan ju också se att det är många partidistrikt som kräver det. Ungdomsförbundet SSU har det som en av sina huvudfrågor och sådär. Och en tidigare partiordföranden Göran Persson fick berätta om sina förväntningar på Magdalena Andersson som han ju känner väl. Och då sa han att hon måste ta initiativet. En partiledare och en statsminister måste ta initiativet. Och det gäller framförallt i klimatpolitiken för den frågan har de. Trots att han ju själv började prata om det gröna folkhemmet redan på 90-talet om jag minns det rätt. Så lyckades han ju inte. De har inte lyckats ta det initiativet. Han försökte, men det har inte fortsatt.
När det handlar om vilka frågor det kan bli diskussion eller konflikt kring på kongressen, vad tror du att det kommer, vad finns det meningsskiljaktigheter?
Ja, det finns ett antal frågor faktiskt, men en av dem som är stor handlar om den ekonomiska politiken. Det finns partidistrikt till exempel både i Stockholms stad, Göteborg och Skåne som driver med stöd också av andra att staten ska börja låna pengar för att investera i infrastruktur och olika klimatåtgärder. Och att det inte ska omfattas då av de här kraven på budgeten som nu säger att det ska vara överskott, men som då Magdalena Andersson och Socialdemokratiska partistyrelsen vill ändra till att det ska vara balans. Men där vill då delar av partiet gå mycket längre och säga att det är okej att låna pengar, det är okej med underskott för att bygga infrastruktur som skapar jobb och som skapar klimatnytta och kunna nå klimatmålen. Och det tror jag blir en stor strid. Jag tror också att det kommer att bli en diskussion om Sverige ska skriva under FN:s kärnvapenkonvention Det är en som frågar. Det kommer att bli diskussioner om karensdagen i sjukförsäkringen ska slopas som LO driver. Det finns flera som driver en gratis tandvård. Det kommer att bli sådana diskussioner också. Det finns en rad frågor som det kan bli debatt om. Men jag tror inte att det här kommer att bli en sån kongress där gräsrötter, eller ombud rättare sagt, gör uppror mot sin partiledning. Därför att väljer man en ny partiledning så enigt som det är med Magdalena Andersson, så kommer de att ge henne ett ganska fritt mandat. Jag tror inte hon har så mycket att frukta, även om själva grejen med en kongress är ju ofta att ombuden vill se upp sin partiledning och få dem att verkligen förverkliga sina idéer. Men i det här fallet så tror jag att de skulle vara tuffare om Stefan Löfven hade varit kvar, så att säga, nu när det kommer någon ny som på kort tid ska leda in partiet i valrörelse.
Just det. En litet stickspår här, men ändå någonting som man kan vara nyfiken på. När ett parti bestämmer vilken politik man ska ha, beror det, skulle du säga, på enskilda individer eller grupper som är väldigt aktiva och har starka synpunkter? Eller drivs det av opinionssiffror, eller att man tittar på vilka väljargrupper som man måste attrahera för att vinna ett val?
Ja, det är väl både och. Om man tittar över tid, jag har ju hållit på med politik sedan på 90-talet. Och jämför man sedan dess så har ju opinionsmätningar blivit mycket, mycket viktigare och partierna blivit mycket mindre viktiga. Bland annat därför att de har krympt, men också för att politiken har professionaliserats. Men just på en kongress, då är det ju medlemmarna. Det här är ju medlemmarnas beslut. De har utsett sina ombud och så. Så här är det ju ovanligt stor betoning på personerna och inte på opinionsmätningarna. Men sen om man tittar på hur regeringspolitik bedrivs eller hur partiledningar lägger upp en valkampanj, då blir opinionsmätningarna mycket viktigare igen.
Magdalena Andersson själv, hon är ju ekonom och hon har varit finansminister. Hon är van vid att hålla i plånboken. Du var inne på det, hon är inte själv särskilt pigg på att skapa stora underskott. Vad vill hon helst lägga pengarna på?
Hon har lyft särskilt är för det första brottsligheten, att det måste bli ordning och reda och att man måste ta till hårdare åtgärder, anstränga sig, vända varje sten för att komma till rätta med det här, men också förebygga det. Och där krävs det säkert budgetsatsningar då, om man ska få komma till rätta med de här utanförskapsområdena, att skolorna har sämre lärare eller fungerar sämre till exempel. Det finns ju en rad sådana åtgärder. Hon har ju också pratat mycket om att klimatet kommer att bli en stor fråga för Socialdemokraterna i valrörelsen, och där kommer det också krävas. Sen har hon ju sagt en stor del av sin politiska karriär att välfärden är kärnan. Socialdemokraterna vill sänka arbetslösheten för att få in pengar, och de ska användas till välfärd och välfärdsprojekt. Så det lär hon ju knappast tappa bort. Men jag tror att det, utgiftsmässigt så är det brottslighet och utanförskap, det är klimat och det är välfärd.
Den här snålheten då, den är ju också, har ju gjort henne känd internationellt, skriver ju två av våra kollegor, Pia Gripenberg och Sigrid Melchior, som representerar DN i Bryssel. Om du tittar utomlands, vilket rykte har Magdalena Andersson där?
Ja, det som når mig är ju just snåljåpen, så att säga. Men hon har ju varit med länge, hon är ju känd i de här sammanhangen. En del har ju haft det för Stefan Löfven. Han hade ju för sig jobbat mycket internationellt fackligt, men han var ju helt ny när han kom ut som statsminister på EU-möten och i internationella sammanhang bland politikerna. Och det är klart att det är lite tufft då, men för henne blir det ju mycket lättare övergång, därför att hon har ju träffat EUs finansministrar och hon har träffat olika internationella råd och organ under 7 år redan. Så att hon har ju väldigt mycket kontakter. Hon är känd, hon har ett renommé. Det där kommer att bli mycket lättare för henne. Och det är väl inte så illa att vara känd som snål kanske när man är finansminister ändå. Även om tiderna börjar förändras på den punkten.
Vi ska ta en liten paus och strax prata mer om det arbete som väntar Magdalena Andersson nu. Studio DN idag med Eva Stenberg som är DNs politiska kommentator. Vi pratar om Magdalena Andersson. Uppslutningen bakom henne internt har ju varit väldigt stor, det har vi varit inne på. Som statsminister ska hon ju också godkännas av riksdagen eftersom hela regeringen Löfven avgår i samband med att han säger upp sig. Och omröstningen där sker inom de närmsta tiden. Och där har det varit väldigt mycket prat om Centerpartiet och Vänsterpartiet. Du, Eva, hur går det i den här omröstningen?
Ja, det är högst oklart. Det var det Stefan Löfven fick flest frågor om alldeles nyss när det var presskonferens här på Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Och han hade väldigt svårt att egentligen svara. Han kunde inte ens säga när han skulle lämna in sin avskedsansökan till talmannen och be att få bli entledigad som statsminister. Utan det han sa var ju att de här förhandlingarna med Centerpartiet som rör strandskydd och skogspolitik, de fortsätter. Och han hoppas att de ska gå i mål. Och att han sa att de var svåra. Men han hade egentligen inga nyheter om hur och när. Och han hade heller inte så mycket att säga om Vänsterpartiets krav för att släppa fram en ny statsminister. Utan han sa att om de släppte fram mig i somras så vore det väl rimligt att släppa fram en annan S-ledare nu. Ungefär så sa han. Men det kom inte några nya besked om hur det ska gå. Utan det är fortfarande så att Centern har ju ställt ganska tydliga krav på det här och det kanske finns ett utrymme för kompromisser, men de lär ju inte ge efter helt för Miljöpartiet att släppa det här. Det kommer inte att hända. Och på samma sätt så återstår det väl att se hur hårt Vänsterpartiet kommer att gå fram. De vill ju naturligtvis inte gå fram så hårt så att det blir en Kristersson-regering istället. Inte i valet, men de kommer säkert att försöka få betalt så långt de kan.
Men både Vänstern och Centerpartiet, de är ju nyckelspelare då framåt. Spelar det någon roll inom den närmsta tiden vad Magdalena Andersson själv vill göra? Handlar inte allt om arbetsrätt och strandskydd och så framöver?
Nej, dels har hon ju en budget liggande som hon hoppas att få igenom riksdagen. Och den innehåller ju ett antal reformer som är hjärtereformer för Socialdemokraterna så att säga. Till exempel familjeveckan, de har en satsning på pensioner till exempel och ja, en hel lång rad av reformer. Det är ju en jättestor, verkligen jättemånga nya utgifter som ligger i den. Så det handlar ju inte bara om skog och strandskydd och arbetsrätt. De är ju inte så, eller skogspolitiken ligger det redan pengar till så att säga i budgeten. Strandskyddet kostar ju inte så mycket pengar så att säga. Och själva arbetsrättslagarna som Nooshi Dadgostar vill stoppa, de är ju inte heller en ekonomisk fråga, även om det här omställningsprogrammet är väldigt stort och omfattande och dyrt. Men det vill ju inte Vänsterpartiet stoppa. Så att det går ju att förena, men det är klart att det är jättetufft. För först ska de ju försöka få igenom Magdalena Andersson som statsminister. Men det är ju inte så om det lyckas att de kan luta sig tillbaka och säga nu siktar vi på valet, utan det ska ju en budget genom riksdagen också. Och det är ju inte säkert att båda de här två sakerna tar sig hand samtidigt, utan det kan fortsätta. Och det pågår ju i detta nu ett arbete i högeroppositionen att ta fram en motbudget som skulle kunna straffa då den budget som Magdalena Andersson har lagt och som hon sen kommer att få fortsätta vara fadder åt som statsminister istället då. Så att det är verkligen en hinderbana som hon har framför sig nu när hon väljs.
Då har vi liksom betat av lite grann de här diskussionerna internt i partiet och den här närliggande frågan om budgeten. Sen kommer ju våren då. Vilken sorts statsminister tror du att vi kommer att få se när det här mest akuta har lagt sig, förutsatt att det går vägen för Magdalena Andersson att hon faktiskt blir statsminister?
Nej, då blir det väl en statsminister väldigt mycket inriktad på valet. Men jag tror att hon kommer att bli mer av en ledare som pekar med hela handen. Hon kommer inte att betona laget lika långt som Stefan Löfven har gjort. Han har ju varit en väldigt demokratisk ledare internt så att säga. Att han har velat släppa fram kollegor och ha mer konsensusbeslut och sådär. Jag tror att hon kommer att vara mycket mer än peka med hela handen ledare. Och mer av, om man ska vara lite slängig, mer av Göran Persson än av Stefan Löfven som ledarstil. Och jag tror också att hon kommer att väldigt hårt se vilka frågor är det som står i vägen för att Socialdemokraterna ska kunna regera en period till. Och där är ju kriminalpolitiken och gängvåldet en sån fråga. Den tror jag också att hon kommer att vara väldigt tydlig och satsa väldigt mycket på. För om inte Socialdemokraterna lyckas få en trovärdighet där, så är det nog väldigt svårt att komma genom nästa val och fortfarande ha kvar regeringsmakten.
Vad skulle du säga, är Magdalena Andersson tuff som ledare, eller tror du att man säger det mer för att hon är kvinna, för att man brukar döma eller bedöma snarare kvinnor hårdare än män på de här, man brukar ofta lyfta de egenskaperna mer?
jag tror du har rätt i att man ofta gör det, men just Magdalena Andersson tror jag är en ganska tuff ledare. Och faktum är att hon har ju själv beskrivit sig så. Det var ett tillfälle då hon fick en fråga om vilken frukt eller vilket bär som hon var mest lik. Det var ett sånt här panelsamtal och då valde hon kokosnöten för att hon var hård utanpå men söt inuti. Det var hennes motivation. Men det här att hon är hård utanpå, det är väl det där som vi andra kan se också som träffar henne med jämna mellanrum. Att hon är ju väldigt tydlig med vad hon tycker. Hon är rak, hon är tuff i debatter. Det är liksom ingen lirkande. Hon är inte rädd för konfrontation eller konflikt.
Ingen regering har ju ändå suttit vid makten mer än 8 år sedan det här långa socialdemokratiska regeringsinnehavet som upphörde 1976. Det är ju väldigt länge sedan. Så att man kan ju säga att har Magdalena Andersson, har hon oddsen emot sig här?
Ja, om man ska titta historiskt så har hon ju definitivt det. Det är som du säger, ovanligt med 3 mandatperioder. Och man kan ju även inte bara titta i Sverige utan titta i andra länder och komma till samma slutsats. Men det som är annorlunda i Sverige, vi har ju ett läge vi inte har haft under 100 år av demokrati egentligen. Och de där förändringarna, de började ju egentligen när Fredrik Reinfeldts moderater flyttade sig till mitten och öppnade den här högerflanken som moderaterna har hållit stängt väldigt länge i svensk historia. Och det gjorde att Sverigedemokraterna kunde växa fram. Och när de växte sig starkare så har ju hela den gamla politiska landskapet brutit sönder och håller på att byggas upp eller formas om någonting alldeles nytt som vi inte har varit med om tidigare. Och det finns ganska många väljare som är oroliga just för Sverigedemokraternas inflytande med en moderat statsminister. Det är någonting som inte det finns någon erfarenhet av. Det har inte hänt någon sån valrörelse innan. För förra valrörelsen så sa ju Moderaterna att de varken skulle samtala eller samarbeta med Sverigedemokraterna. Och så har det ju låtit hela tiden. Det har aldrig funnits ett läge i Sverige där ena regeringsalternativet har inkluderat Sverigedemokraterna. Det där är en ny situation och man kan se i väljarundersökningar att Sverigedemokraterna är ett väldigt kontroversiellt parti som väcker från delar av väljarkåren ett stort ogillande. Och det är en sån faktor som skulle kunna göra att de här gamla politiska tyngdlagarna inte riktigt fungerar på samma sätt längre som de har gjort.
Så vad måste Magdalena Andersson, vad måste hon lyckas med för att klara av att ta in Socialdemokraterna in i en tredje mandatperiod?
Ja, hon måste lyckas visa att hon kan trycka tillbaka brottsligheten och gängvåldet. Att hon har en tydlig linje i migrationspolitiken tror jag också är viktigt. Att Socialdemokraterna förmår skapa jobb och välfärd. Alltså välfärden är ju deras gamla frågar om verkliga trovärdighet i, men att de kan hålla i den. Och sen tror jag också att om de ska kunna få yngre väljare, för yngre väljare finns det en fråga som står över alla andra och det är klimatet. Så där tror jag att hennes gamla chef Göran Persson har rätt i att de behöver ta ett initiativ så att säga.
Slutligen då, Eva, hon kommer hålla sitt installationstal på fredag. Vad kommer du att lyssna efter i det talet?
Förändringar, alltså utav den kursen som har rått hittills i Stefan Löfven, vad hon har för tonläge och för attityd. Det finns ju ganska stora delar av det här partiet som har samlats här omkring mig nu och som vill se en vänstersväng av någon form i den ekonomiska politiken när det gäller klassklyftor, när det gäller vinster i välfärden. När Stefan Löfven höll sitt tal här för ett par timmar sedan så höll ju taket nästan på att lyfta sig när han pratade om att förbjuda vinster i skolan, vinstutdelningar i skolan, för att ombuden blev så entusiastiska inför att äntligen få kräva det här efter ett långt samarbete med Centerpartiet då, där den här frågan var en no-go-zone. Men där ville de verkligen, det var ingenting annat som ens tillnärmelsevis utlöste så starka reaktioner. Så att det känns ju i luften att de vill ha någon slags vänstersväng. Kommer hon att ge dem det? Och kommer i sådana fall att paras ihop med hårdare tag när det gäller brottsligheten till exempel? Det ska ju bli väldigt intressant. Vi hade ju ett reportage i DN i torsdagstidningen av min kollega Lina Lund som handlade om huruvida Danmark skulle kunna vara en förebild för svenska socialdemokrater. För där har de ju kombinerat en ganska vänsterinriktad välfärds- och skattepolitik med en migrations- och kriminalpolitik som förklippas med partier långt ut till höger istället. De har en extremt restriktiv migrationspolitik som många ifrågasätter om den är förenlig med asylrätten överhuvudtaget. Och sen har man då pensionsreformer och välfärdsreformer och så å andra sidan. Så att det ska ju bli väldigt intressant att höra åt vilket håll, jag tror inte att det kommer att bli en revolution eller så, men vilket håll är det som signaleras så att säga?
Ja, det blir jätteintressant att följa både talet och din och andra reporters rapportering. Stort tack för att du var med idag, Eva Stenberg.
Tack för att jag fick komma.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Studiodn görs för Podplay av producent Palmira Kåkarimenga, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.